Det är valtider, vår demokratiska chans att göra vår röst hörd och berätta hur vi vill att vårt gemensamma ska styras. Så nu sitter vi och gör valkompasser, följer debatter och diskuterar med varandra för att till slut på valdagen rationellt ha landat i ett beslut som är genomtänkt och grundat i våra värderingar. Och naturligtvis helt obefläckat av alla de här tankemissarna och felslut som vårt mänskliga psyke annars dagligen utsätter oss för. Eller? Varmt välkomna till Dumma människor med mig Lina Thomsgård och psykolog och författare Björn Hedensjö. Idag om tankefel på valdagen. Om de där impulserna och felsluten som får oss att kanske rösta på ett parti som inte alls ligger i linje med vad vi tycker och tror om samhället. Vilka trick används för att påverka oss och hur kan man säkerställa att man faktiskt lägger sin röst på det man tror på och inte bara på det man tror är mest kompetent, fast det egentligen inte är det.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Dumma människor sponsras av IKEA.
Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor som behövde inredas, så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt.
Ja.
Vi började som 2 personer, vi blev 8 personer, ibland var vi 12 personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om.
Och ibland, folk har lite olika behov.
Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte.
Exakt.
Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning, och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon.
Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul.
Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt.
En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen.
Just det.
Och det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet.
Och det här är ju varför IKEA grundades i Älmhult 1943, för att skapa en bättre vardag för de många människorna.
Så upptäck Mittzon, och mer om detta kan du läsa på ikea.se/företag.
Tusen tack IKEA!
Dumma människor sponsras av Svenska möten.
Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blev det lite aktuellt, Björn, för du och jag ska på konferens.
Mysigt.
Och om du, precis som vi, ska på konferens, vi är ju bara vi två.
Ja.
Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden.
Mm.
Eller bara ett mindre dagmöte på bara några timmar.
Ja.
Så är Svenska möten den givna partnern att vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda Svenska möten, och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, kan välja och avgöra det som passar bäst.
Och det är ju allt möjligt då. Slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadscharm.
De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska möten som partner?
Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska mötens medarbetare, ingen bot ska jag säga, eller ringa om man vill prata med någon.
Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska möten! Vi har ju många gånger i vår avsnitt gått igenom så här hur man liksom generellt sett tenderar att vilja köpa den där tvättmaskinen som det bara finns ett ex kvar av för att det är så fruktansvärt slutsålt och sådär. Mm. Och om samma tendenser finns när vi ska vara så liksom nyktra och vettiga och rimliga som möjligt, så är det verkligen akut att vi är informerade om hur dåliga vi eventuellt är på att rösta som man ska.
Precis, så att idag kommer bli ett riktigt sånt, alltså det är så dumma människor kompatibelt ämne.
Mm.
Av precis det skälet.
Mm.
Och dagens avsnitt har i huvudsak baserats på en artikel av en psykolog som heter Maria Konnikova. Hon är på Columbia University och har skrivit en översikt över det här forskningsfältet som jag har läst.
Spännande.
Vet du vad du ska rösta på?
Nej, och här är vi då kanske modell 1A för irrationella prylar man gör kopplat till val. Att antingen så har jag bestämt mig jättelångt innan, oavsett vad som händer i debatten, oavsett vad folk säger, man bara, fast det här står jag fast vid för att det liksom är skönt. Eller så är jag en riktig som nu det här året, en riktig som vindflöjel och är så här, håller med senaste talaren.
Mm.
Det är en paradgren hos mig, att den som liksom fick senaste mic-droppen, man bara, perfect, that's my guy eller girl.
Vi har några frågor där jag alltid brukar, den som har pratat senast vinner.
Ja.
Typ sockerskatt.
Ja, den som sa något bra där. Man bara, exakt.
Ja, i den frågan har jag bytt fot.
Ja, vargen.
36 gånger.
Jag med. Ja. Senaste talaren, jag är med dig.
Mm.
Jag dör för den här åsikten.
Mm.
Nej, men sen är jag också, nu bara rabblar upp några olika tankefel som jag är medveten om hos mig själv. Att jag ofta känner mig nödgad att liksom tröströsta. Det kanske inte så det heter, men när det är någon som säger, bu, nu gick de ner en massa procent. Man bara, nej! Stackars! Här kommer en tröströst. Eller som nu i, ja men du vet, Annie Lööf och mordhotet. Jag vill ju rusa till vallokalen.
Ja.
På stor, det var jag nog inte ensam om. Inte ska en kvinna behöva stå ut med mordhot. Här har du en röst.
Ja. Det var intressant. Jag la en liten stund igår kväll på att tänka på vad du röstar på.
Ja. Och, jag gör en liten fördomsvalkompass.
Nej, men det var så himla kul, för att jag menar, vi känner ju varandra ganska bra.
Mm.
Och jag bara, jag vet inte.
Nej.
Jag är inte helt säker på vilket block, eller jag anar det kanske. Men inom det blocket, så jag vet liksom inte.
Hur är du i valsituationer? Håller du dig fast i samma gäng eller hoppar du runt?
Jag hoppar runt lite. Har varit i båda blocken genom åren. Jag har använt mig av uteslutningsmetoden i det här valet.
Inte dem, och verkligen inte dem.
Nej, precis. Mm. Och då blir det faktiskt ett parti med den metoden då. Som jag kanske...
Att det ändå blir det är kul. För det tror inte jag att jag skulle landa på i så fall.
Nej.
Det är som att alla har något som jag har svårt att...
Ja, alla har liksom en dealbreaker för mig, förutom just det här partiet då.
Mm.
Så det blir dem.
Ja, kul.
Och vilka det
kul.
Är. Håller jag för mig själv.
Mm. Vet du vad jag har gjort som jag tycker är raffinerat?
Mm.
Att jag faktiskt röstar olika ibland. Alltså i
de här tre.
Landsting, kommun, land.
Ja.
Det när jag upptäckte det efter kanske goda 4 valsituationer, så bara, wow, det här känns påläst.
Just det, då känner man sig lite duktig.
Ja, exakt. Som att man liksom är så här, nej, jag vill, låt mig se hela vinlistan, tack.
Den 11 september i år, då är det upp till er där hemma att sätta ner foten om vilka ni tycker ska styra Sverige.
Vem vinner och vem försvinner?
Läget är väldigt, väldigt jämnt.
Vad är det egentligen som spelar mest roll när väljarna ska bestämma sig?
Lina, tycker du att kompetens är en viktig grej, eller?
Ja, eller tror jag. Det gör jag väl.
Ja,
gör vi inte det?
Jo då, man vill ju rösta på en kompetent politiker, eller hur?
Japp.
Ja. Och det gör folk, tänker de.
Mm.
det är liksom ett väldigt viktigt kriterium.
Ja, just det. Ja,
om man tittar i studier, så här, vad tycker ni är viktigast? Ja, men ja. Kompetens. Och vad det innebär ska vi gå in på lite mer sen. Men då var det så att 2003 så var det en psykolog på Princeton-universitetet i USA som heter Alexander Todorov. Han greps av en misstanke då baserat på annan forskning som han hade koll på om att vi kanske inte är så himla, vi kanske inte gör så himla noggranna utvärderingar när vi röstar.
Nej.
Utan det kanske är så att vi, ja men den där liran verkar kompetent.
Mm.
Att vi bildar oss en väldigt snabb uppfattning och går på det, tänkte han. Och han ville åtminstone undersöka den här saken.
Mm.
Att det kanske inte alltid var så otroligt välgrundade beslut vi fattar i val då. Och han körde då ett experiment redan samma höst som pågick det där under ett halvår eller så. När han lät massa olika människor titta på porträttpar, alltså två porträtt av olika politiker och bad dem att sätta en poäng på upplevd kompetens. Och det som de inte visste då, de här personerna som var med i studien, det var att de tittade på kandidater till amerikanska delstatsval och senatsval och val till representanthuset.
Mm-hmm. Så de visste inte kompetent inom vad?
Nej, precis. De här som deltog i experimentet hade ingen koll på vilka de här människorna var. Då. Och vad tror du han upptäckte när han fick kompetensrating på de här personerna?
Det kan jag inte svara på.
Nej. Han upptäckte att den här kompetensratingen förutsåg vem som vann.
Jaha, så direkt med att kika på en bild egentligen för att landa i samma beslut som en massa röstare gjorde.
Yes. Det gav en väldigt stark indikation på vem som skulle vinna valet.
Mm.
Upp till 73% av gångerna då. Och om det hade varit slump så hade det varit liksom 50-50 då. Och hör på det här, det räckte med så korta exponeringar från ansiktena på en sekund. För att man skulle ha den här starka effekten då i den här studien. Det gav samma resultat som om de fick sitta och titta i 10 sekunder och sådär. Så att ett sånt här snap judgment räckte då att, för att identifiera vinnare och förlorare i val. Och om vi ska gå tillbaka till vår favoritpsykolog Daniel Kahneman.
Men det gör vi så gärna.
Ja, det var ett tag sedan.
Japp, tycker jag.
Vilket av hans system är det som är...
Jätan.
System 1, ja. Ska du dra för eventuella nytillkomna lyssnare vad system 1 och system 2?
Kahneman har fastslagit att vi människor använder oss av två olika system när vi fattar beslut. System 1 är det som liksom intuitivt, magkänsla, väldigt nära kopplat till fördomar och sådär. Liksom det är det som säger... Den där människan är nog en tjuv och den där människan är nog en chef och den där är nog en förälder och så vidare. Det är effektivt och snabbt, men det blir ganska ofta som det är med fördomar, fel.
Mm.
Och sen har vi system 2 som tar mer tid, som stöter och blöter, som väger argument och som funderar på hur det här verkligen håller och som kanske till och med diskuterar lite med andra för att försöka komma fram till vad som verkar bra. Det använder vi inte lika ofta för det tar längre tid, men det är med det systemet som vi ofta kommer fram till lite mer rimliga slutsatser.
Mm. Så han var inne på det här. Det finns också en indisk socialpsykolog som är väldigt berömd. Hon heter Nalini Ambadi. Hon kallar det här för thin slice judgment. Hur översätter vi det?
Tunn skiva omdöme.
Precis, tunn skivat omdöme. Det vill säga att man har bara en liten tunn skiva av den här personen. Men drar väldigt långtgående slutsatser. Det hänger ihop med mycket annat som vi har pratat om i podden. Till exempel fördomar och så. Det här är ju ett slags fördomsfullt tänkande då.
Visst.
Och några exempel då från hennes forskning är att studenter kan förutsäga vad en universitetslärare ska få för sån här rating, alltså i slutet på en termin. Ibland utvärderar man ju hur bra tycker att den här föreläsaren har varit. Sådär. Från en tyst video som räcker i bara 10 sekunder. Och då kan studenterna med stor säkerhet förutsäga vad han kommer få för, eller han eller hon kommer få för betyg i slutet på terminen. Fler sådana studieresultat då. Arbetsgivare kan med rätt stor sannolikhet förutsäga hur anställningsintervjuer ska gå och om folk ska få anställas eller inte och sådär, genom att titta på korta klipp och så av samma typ.
Mm.
Liksom lite samma grej då.
Alltså vi tror så är jag Douglas. De som är som mig röstar på mig. Och de som är som han röstar på han. Och de som vill vara som han röstar på han också. Och eftersom nästan alla är som mig, jag är ju så in i helvete vanlig, så får vi ju en jävla massa röster bara på det. Och de som inte är som mig, de har röstat på oss i alla fall, för de vill vara som Douglas. Det är därför vi är en sån oslagbar kombination.
Om vi kollar på det här med politiken specifikt, ja, då, så har man ju sett att det finns många andra saker som spelar roll och mycket sånt som vi har tagit upp i podden då. Till exempel skandal, du minns vårt skandalavsnitt?
Ja!
Det är sånt som kan få effekt åt olika håll. Mm. Och kön.
Ja, den. Det är ju inte muntert.
Nej, precis.
Alltså, om man ser till,
om man tittar på manligt kvinnligt så är det också.
Det är inte 2003 nu, eller när nu den här första studien gjordes med fotorna, men man kan ju tänka sig en viss kompetensuppfattningsbias åt det manliga hållet.
Mm.
Och det kommer ju garanterat vara lite svårare för Sanna Marin etc. att vinna det.
Ja.
Eller?
Att det där kommer vi också till så småningom här. En liten sån genusfaktor. Men om man tar hos de som röstar så är genus en du kanske också var det du...
Nej, det var det inte. Nej. Bra att du säger att kvinna som röstar påverkas på ett sätt. Man som röstar påverkar.
Alltså om du vet att en person är kvinna eller man så är det en datapunkt som kan hjälpa mig att gissa vad du ska rösta på.
Okej. Okay.
Jag vet inte om du har sett sådana jämförelser. Liksom, om bara män fick rösta i Sverige skulle riksdagen se ut på ett sätt. Om bara kvinnor skulle rösta skulle det se väldigt
lite bättre ut. Ganska mycket bättre.
Okej, nu fick jag en liten ledtråd om vad du står. Mm. Så är du med? Att kön är en ledtråd om hur folk röstar. Vi har förstås om man är liksom arbetslös, sådana saker. Ålder är också en sån faktor som kan hjälpa att gissa vad folk ska rösta på. Men om man liksom kontrollerar alla de faktorerna så är den här upplevda kompetensen otroligt viktig. Det är liksom den faktor som är nummer ett.
Oj, ja.
Och det var i någon amerikansk studie här där man kunde se att man kikade på 58 guvernörsval.
Mm.
De har ju bara 50 delstater där, va? Men det måste vara över flera val då. Så 58 guvernörsval. Och det som spelade störst roll var om personen satt vid makten eller inte. Det var en viktig faktor. Och sen så hur mycket kampanjmedel de hade. Hur stor kassa.
Okay.
Alltså, det var två viktiga faktorer.
Och åt vilket håll då påverkade det oss? Att du redan satt vid makten gjorde mig mer eller mindre benägen att rösta på dig?
Det vet jag faktiskt inte.
Nej, men det spelade roll. Så mycket kan man säga.
Det spelade stor roll. Och det tänker jag att det kanske kan ha varit olika. Beroende på hur bra ekonomin går.
Är den här to be held accountable eller inte för läget?
Just det. Mm. Så att det var två viktiga faktorer hos personen då. Mm. Men den här upplevda kompetensen var ändå nummer uno.
Mm.
Så att de tre faktorerna tillsammans var det som spelade störst roll. Och den här effekten är i alla fall väldigt replikerad. Den här Todorovs, han fortsatte att forska på den här grejen då. Och inte nog med att han bara, ja men det funkar verkligen så här. Han testade också att krympa det här tidsspannet som man fick för att bilda sig en första uppfattning ner till 0,1 sekund.
Oj.
100 millisekunder.
En blinkning, alltså den snabbaste blinkningen.
Ja. Bara flasha en sån bild. Och det hade samma liksom prediktiva kraft.
Nej men herregud.
Ja. Är det inte koko?
Jo, det är koko.
Ja.
Och det säger ju om oss människor att så länge vi fungerar så här så borde partierna egentligen bara gå ut och ta herrans massa bilder på folk. Göra sekundtestet.
Mm-hmm.
Ta den som blev mest populär och kompetent och bara tja Janne. Vi har lust att vara partiledare. Säg det som står på kortet.
Mm.
Och inte så mycket mer, tack. Hej då.
Vi kan se till att våra skattepengar stannar i sjukvården.
Jag vill att Sverige ska vara ett land där klimatsmart kärnkraft ger ren, stabil och billig el.
Tillsammans ska vi visa hur vårt parti är den tydligaste rösten för öppenhet, frihet, framtidstro för alla. It's gonna be
me. Vet du vad som tog bort den här effekten?
Nej.
Om man kopplade på system 2. Om man liksom aktivt fick folk att koppla bort system 2. Så att om man hade 0,1 sekund på sig att titta på bilden.
Mm.
Eller om man hade obegränsad tid att titta på bilden. Det spelade liksom ingen roll.
Nej.
Utan den upplevda kompetensen var en jättestark indikator på vem som skulle vinna ett val.
Ja.
Men om man aktivt bad folk att reflektera över sitt...
Just det, argumentera över det här, för det här valet.
Varför tycker du att den här personen är så mycket mer kompetent än den här? Då försvann den här effekten helt.
Nej, vad bra.
Så att då var man nere på så att säga, slumpnivå igen. 50-50.
Okej, men då undrar jag, är det Todorov kom fram till ens relevant? Eftersom vi ju inte går till val på att ha sett en bild på någon 0,1 sekunder. För vi har ju tacksamt nog en journalistkår och så vidare som ser till att vi, vare sig vi vill eller inte, blir tvungen att konfronteras med resonemang och ställa, alltså så här, det här tycker den, men jag tycker så här, det här är bra för att det här är då, alltså så här, även om vi inte själva deltar i resonerandet, så tar vi ju del av andras resonemang. Eller? Alltså, förskjuts vi inte till system 2 då automatiskt? Eller sitter jag fortfarande här och bara Bush, fint hår.
Alltså,
det blir en röst.
Precis. Grejen är ju att det här har ju effekt i verkliga världen. Han har ju sett att den här faktorn spelar roll när man liksom kontrollerar för andra faktorer. Så att, jag tänker att många av oss förhoppningsvis då tar ju upp saker och ting på en system 2-nivå, men jag tänker många kanske inte gör det.
Nej.
Och där kommer det in ett annat sånt bias, en annan sånt tankefel som vi brukar göra, nämligen det här bekräftelse-bias-prylen. Minns du vad det var?
Ja, att när jag väl tycker någonting så ser jag bara saker som går i enlighet med det.
Exakt.
Så att man säger att parti X är det enda partiet som bryr sig om mig.
Ja.
Så är det det jag kommer se när jag skummar igenom artiklar och krönikor och reklamer och så vidare.
Mm.
Och det kommer liksom inte aktivt hitta, eller så här, det kommer inte plötsligt bara dyka upp en massa så här saker som säger emot det.
Nej.
Utan vi vill hålla vår linje liksom.
När man blir liksom selektivt uppmärksam på sånt som bekräftar det man redan tycker, tänker, känner. Och får lite skygglappar för sånt som skulle ifrågasätta ens uppfattning. Säg, okej, Liberalerna, ny partiledare Johan Persson, han verkar kompetent och go. Kanske man tänker.
Ja.
Och då kanske man bara bortser ifrån negativ information om honom på något sätt. Och man scrollar förbi de artiklarna och så. Nu kanske ni tänker, lyssnare, att jaha, så här, amerikansk forskning, de har ju så skruvad politisk kultur. Det här kanske inte säger någonting om hur det är hos oss och sådär. Men faktum är att det här är också väl replikerat i hela världen. I liksom allt från Danmark till Bulgarien. Och man har också sett att man har den här effekten om man testar amerikanska politiska kandidater på folk som inte är amerikaner. Alltså, man har samma effekt.
Okej, får jag bara för att förstå thin slice judgment lite bättre. Säg att det skulle vara i ett land där man gjorde den här testen och folk fick kolla på massa bilder på ansikten. Säga vilken de tyckte var mest kompetent. Och sen så jämför man det med det faktiska utfallet i vilka folk röstade på efter en lång kampanj och så vidare. Och det stämde inte alls överens. Slutsatsen man skulle ha dragit av det är att det vi tror är kompetens är vi väldigt villiga att ompröva när vi väl på andra grunder kan bedöma kompetens. Och därmed så säger den här liksom första blicken eller bilden säger oss ingenting om vad vi tycker om en människas kompetens egentligen. Och det är raka motsatsen till det som vi lever i.
Jag får se om det där besvaras alldeles snart.
Rösta på gästa. En effekt jag upptäckte när jag gör såna valkompasser är att jag vill att resultatet ska bli på ett visst sätt. Det jag typ tänker mig skulle passa mig. Så att när jag sitter och gör valkompasser och frågor dyker upp, så tycker du att vår personal ska bli, hur tycker du att vargen i Sverige ska, hur borde klimatpolitik, så är tanken så här, undrar vilket som är rätt svar enligt med vad de... Undra vad parti X tycker.
Hur ska jag göra för att hamna i parti X?
Ja, exakt. Vilket är så himla skum. Jag tror att ganska många gör så. Att man liksom har en idé om var man hör hemma. Sen vill man göra den här partikompassen för att se. Så här, fast var hamnar jag då? Men att man liksom intuitivt är där och bara, just det, varje frågan tycker vi det här.
Alltså att precis, så att man på ett sätt tar med sig system 1 och de här tankefelen in i den här system 2-aktiviteten som är en valkompass.
Man blir sin egen bekräftelsebias.
Bra
att man liksom...
spaning.
Ja.
Var det svårt att bestämma sig för vad du skulle rösta på?
Ja, landstingsvalet var det svårt. Då bestämde jag mig 9:00 i morse efter jag gjorde valkompassen. Som en riktig tonåring känner jag mig. Då böt jag parti.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
De här människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna.
Björn, minns du när du fick internet?
Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra.
Sjung modemsången.
Typ så.
Jag har nämligen fått göra världens roligaste grej. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren.
Gud, tänk att man har varit med om det här.
Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart.
Nej.
Utan.
Precis.
Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via BankID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu.
Rusar till poddspelaren.
Ja! Mm. Tusen tack till er två.
De här människor sponsras av Claritin.
Claritin har ju det här initiativet Be an Outsider som handlar om att vi ska gå mer utomhus.
Hur går det för dig?
Alltså, sen vi spelade in vårt avsnitt om blåa och gröna zoner, du vet.
Mm, jag var ute i naturen.
Jag blev jätteinspirerad, så nu är jag liksom lite mer benägen att ta en promenad när vi är på landet. Ta en promenad runt sjön och så vidare. Och det stämmer, det som har framkommit när Be an Outsider-initiativet gjorde en undersökning också. Mm. Att man mår så mycket bättre av att ha varit utomhus. Och det är ju inget kul om man är en allergiker nu när våren och vårkänslor kommer, att utomhusvarandet blir ett bekymmer. Men där kan Claritin faktiskt hjälpa till och lindra. Men en annan sak som också kan vara bekymmer ute i naturen är att hitta skräp.
Ja, för att det är så att Be an Outsider samarbetar med Håll Sverige Rent och deras initiativ Ett skräp om dagen. Läs mer på beanoutsider.se.
Ja, Be an Outsider, det är just ett initiativ från Bayer som tillhandahåller ett av Sveriges mest köpta allergiläkemedel, Claritin. Och är du sugen på att hänga på den här trenden eller rent av folkrörelsen att plocka ett skräp om dagen med Håll Sverige Rent, så är det bra att veta att Claritin är antihistamin som ger snabb effekt inom 1-3 timmar.
Och det lindrar besvär i 24 timmar.
Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar, och så kan du läsa den här bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå tester för allergi.
Kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar, och kontakta alltid läkare vid användning längre än 3 månader. Läs mer på bayer.se.
Hoppas att fler kan ge sig ut i naturen och både plocka skräp och njuta av utomhuset.
Tusen tack, Claritin. vi ska prata lite grann om vad är det som avgör kompetens då när vi ska,
ja,
när vi gör en sån här fördomsprofil.
Vad är det för kompetens vi pratar om? Mm.
Det undrade även Todorov och hans kollega Nicholas Osterhoff.
Mm.
Och då körde de såna här dataanalyser och kom fram till att det var två olika delfaktorer i kompetens.
Mm.
Det ena var hur pålitlig en person kändes.
Mm.
Om det här var en person som man liksom ville närma sig eller hålla sig undan. Typ.
Mm.
Och det andra var dominans, alltså hur kraftfull den här personen uppfattades.
Ja.
Och de behöver inte nödvändigtvis hänga ihop.
Nej, med, absolut inte.
Utan man kan ha mycket av det ena och lite av det andra. Så verkar det finnas någon slags sweet spot då. Och när de kikade på exakt vilka liksom ansiktsfeatures är det som spelar roll här. Ja, men då verkar det som att personer som hade en babyface-dimension, det vill säga lite liksom rundad haka, lite högre panna.
Det här, jag klingar Tom's Cord. Hoppas det blir något bra av detta.
Skårade högt på den här pålitlighets...
Nice.
...prilen. Mm. Medans mer maskulint, eller klassiskt maskulint kodade ansikten då.
Mm.
Smalare, mer framträdande haka och så vidare. Jag skårade högt på den här dominansdelen.
Mm.
Och de här två sammantaget gav då någon slags kompetensskår.
Högpanna, framträdande haka. Well, that's me.
Mm. Ja, jag tror du skulle säkert klara dig bra i ett Todorov-test.
Mm. Mm. Mm.
Och det här tyckte jag var så intressant och kul. Man har sett att barn gör samma. De gör samma bedömningar. Gud, när det handlar
inte,
om det här.
Kanske inte ens är något inlärt, utan det är något... genetic.
Att det kan finnas en ganska stark sån dimension.
Wow.
Minns du John Antonakis? Honom har vi tagit upp säkert 3-4 gånger.
Jag minns inte vad han gjorde, men
han har gjort så jäkla roliga studier. Han verkar vara en oerhört liksom kreativ forskare.
Och honom ska vi ringa någon gång när vi börjar intervjuer i vårt program, ska vi ringa de här.
Mm.
Tror du att de skulle svara?
Kanske. Nej, men han har gjort väldigt roliga studier om så här, nätverkseffekter bland annat då, om hur en persons beteende kan få sådana här butterfly-effekt-prylar.
Ja, en person vänder sig om en hiss och så gör alla andra det också och sånt där.
Sådana saker, bland annat. Och han gjorde också den här kreativa studien 2009, publicerad i Science. Först lät han på Todorov-sätt en grupp vuxna göra en sån här kompetensrating av franska politiker var det.
Mm.
Avgöra hur kapabla de verkade. Och sen så på Todorov-maner så jämförde han det med de faktiska valresultaten.
Mm.
Och kunde se då att det var en hög överensstämmelse mellan vilka som hade faktiskt vunnit de här valen och vad folk hade gett för thin slice judgment, kompetensrating. Mm. Första intryck, det här verkar vara en kapabel person. Och det var till och med så att den här kompetensratingen överensstämde med vinstmarginalen, alltså hur stor vinst var, hur stor vinsten var i valet. Så att ju mer kapabel desto större vinst, så man kunde hitta ett sånt samband där. Men sen gjorde han den här skojsiga grejen att de lät en grupp ungar spela ett dataspel. I det här spelet så skulle man, det var någon slags simulerad båtresa då, från Troja till Ithaka, baserat på någon slags grekisk mytologi då eller så. Och de fick välja en kapten för de här resorna, den som skulle vara kapten på båten. Och de hade samma val, alltså fick välja mellan samma personer som i den här vuxenstudien, samma franska politiker. Och the two sets of responses were indistinguishable from each other. Ungarna valde samma.
Nej, vad intressant.
Ungarna valde samma båtkaptener.
Okej, låt oss stanna här en stund. För då har vi alltså en mänsklighet som blixtsnabbt bedömer kompetens.
Mm.
Eventuellt redan på liksom, ska säga, på arvsnivå, det vill säga det här är inte så att farmor och mormor har lärt mig, eller jag har sett så många hjältefilmer där hjälten ser ut så här så jag tänker mig att han ska vara, utan det kanske rent av är liksom, det blir reflexmässigt medfött att den som ska vara kapten är den här. Låt oss ponera att det inte stämmer överens med den som är mätt kompetens. Naturligtvis gör det inte det. Och väldigt mycket kompetens går förlorad. Nu blir jag plötsligt jätteuppeldad att återuppta mitt gamla värv, det här med rättviseförmedlingen.
Mm.
Och att försöka utmana folks idéer om vem som bör göra vad. bara peppra hela världen full med en jävla massa sjökaptener som är Tanja Brutter, eller liksom se till att fylla på den bildbank som ska kompensera för ett medfödd bias åt ett visst håll. Och att det är, att det är jätteviktigt. Att annars att, kommer
det är inte nödvändigtvis så att det är med, för att jag tänker mig det kan också vara ett tecken på att vi väldigt tidigt
plockar vem upp. Vem är tjuv, vem är polis,
exakt.
Vem är kung, vem är drottning. Ja, men precis. Mm. Oavsett så behövs det lite arsenal för att kompensera det här, tänker jag mig.
Och det är
för
väl,
att det förlorar
så
enormt.
Det är som du har vikt en stor del av ditt
yrkesliv. Ja, men jag måste börja med det igen, hör jag, Björn.
Ja.
Well, that's clearly a vote for Meyer. It says her name right there. It's a write-in.
It says, fuck Selina Meyer.
If anything, that one should count for us.
No. See, right there. That's a comma.
Where?
Okay. What? After fuck, that is a comma. So it doesn't say, fuck Selina Meyer. It says, you know, fuck Selina Meyer.
That's a testament to this voter's earthy but unambiguous enthusiasm for President Meyer.
Absolutely.
Då så till den här frågan som du har kommit in på under mitt babblande. Så här, har vi någonstans rätt?
Ja, exakt. Är den som på bild ser ut som en bra kapten, är han också en bra kapten?
Nej.
Han, sa jag där med eftertryck.
Ja.
Nej, han är inte det.
Nej.
Inte nödvändigtvis bättre än...
Precis, han kan vara bra, men han kan också inte vara bra.
Ja.
Så att Todorov och Christopher Olivola, och någon annan kollega till honom där, de gjorde någon studie då där de upptäckte att om man plockade bort liksom visuell information, om man inte fick se...
Okej, men med beskrivning.
Personen men fick liksom annan information om dem då, så kunde man göra en mycket bättre personbedömning. Alltså den stämde mycket bättre överens med verkligheten.
Enter blindtest.
Ja, så att de här bilderna skruvar vår verklighetsuppfattning åt ett fel håll.
Och varför skulle de göra det i precis alla andra fall, men inte när det kommer till politik, såklart? Alltså vi har ju redan lärt oss det, att i allt från anställningsintervjuer till när vi är ute och tindrar och så vidare, så förleds vi.
Ja.
Vi har också lärt oss att vi läser in väldigt mycket mer information som faktiskt är där än vad vi tror.
Ja.
Alltså ögonkontakt och så vidare. Men också att vi har... Det är så otroligt knutet till fördomar och idéer om liksom physical traits.
En intressant sak i det här, det var att den här kompetensbiten var tydligt separerat från typ liksom attraktivitet, likability och andra sådana saker.
Okej, för de tänkte jag ändå hängde lite ihop.
Ja, och
liksom Lex Trudeau och Obama.
Det gör de ju. Alltså det finns också där. Men den här kompetensfaktorn i just det här ledarskapspolitikersammanhanget var nummer ett. Så att jag tycker en slutsats för politiker och politiska kommunikatörer och så vidare blir ju att signalera kompetens. Att man är kapabel är en hygienfaktor.
Så jag tänker om det inte bara handlar om att signalera, utan faktiskt appellera till folks system 2. Att det här fördummande... Alltså, och så här, nu pratar, det här är lite mer en idealist som pratar, för att hade jag varit kampanjstrateg så kanske...
Jag pratar ju som realist här.
Ja, exakt. Men då är idealisten här som säger att tänk om man i det politiska samtalet kunde kämpa mer för att vaska fram system 2. Alltså så här... Hitta på. Nu gör vi en partiledarintervju i DN och vi säger inte vilka partiledare vi har intervjuat. Du vet, tvinga folk att inte gå på fördomen eller den här inpräntade idén om vem man avskyr, vem man gillar, vem som är kompetent och inte.
Mm.
För nu känns det som att det politiska klimatet, det man gör är, förmodligen man medveten om det här. Alltså politikerna och kampanjmakarna vet det du och jag har pratat om här, men vi som röstar vet det inte, det jag visste i alla fall inte innan. Och det man gör då är att så här, låt oss skjuta ner de andras kompetens.
Mm.
Så att vi väljare sitter här och tycker att det är fel på allt och alla. För att den främsta informationen vi nås av är att titta, den här åkte för mycket taxi, den här slarvade med kvitton, den här hade inte ens någon koll på den här lilla skatteprylen och den här lyssnar på fel artist. Alltså att man liksom, genom att beskjuta folks kompetens så ska man liksom själv vinna fördelar. Och ja, tänk, så funkade det.
Mm. Donald Trump är ju liksom en lustig figur som har ju på något vis ritat om kartan och som vi var inne på tidigare. Finns det någonting med honom som signalerar
dominans,
kompetens?
Total dominans. Alltså han har ju alltså dominans, det vill säga den här gasartade överlägsenheten.
Just det.
Som är, den är skrattretande.
Ja.
Alltså på allvar, den är löjeväckande. Mm. Men... att vara så full av himself gör ju att man någonting i en köper också in. Jag köper aktier i dig. Inte för att jag tror på dig, men jag tror att tillräckligt många andra kommer tro på dig. Och det i sin tur är liksom,
ja, det är
makt.
Ja, just det. Det är någon skruvad karisma, dominansbaserad karisma.
Ja, på exakt. Ja. Pålitlighet är det ju absolut inte. Alltså det säger sig själv. Det är ju sjukt att det liksom, efter allt han gjort så ska det vara förvaring av några hemliga dokument som ska fälla honom. Man bara, wait a minute. Vad hade vi inte rätt mycket tidigare på listan som borde ha bara, va? Det går ju inte.
Nej.
Han säger si och sen säger han så, eller han ljud. Alltså såhär, what? Det har vi tydligen varit okej med. Men just kanske hans hanterande av alla de här, när han blir påkommen med ljug och knas, så här, det är så totaldominant. Så du har fel, du har fel, och du är ful, och jag är bäst. Och man bara, kingen.
Ja.
Man inom situationstecken.
Verkligen.
Och också kingen inom situationstecken.
Ja.
I could stand in the middle of Fifth Avenue and shoot somebody and I wouldn't lose any voters, okay? It's like incredible.
Det är om det här med kompetens, men jag tänkte att man kan bara ta upp några andra så här knasgrejer som, eller någon annan knasgrej.
Ja, för det var bra för oss som ska gå till vallokalen att veta vad vi kan tänka sig göra för knas.
Som styr oss, eftersom vi gillar att tänka på oss själva som system 2-människor som fattar väldigt genomtänkta beslut. Men det vet ju du och jag, Lina, och våra lyssnare att vi inte är.
Nej.
Och jag tycker att jag kan se sånt här hos mig själv också. Till exempel sånt här confirmation bias, bekräftelse bias, att jag är selektivt uppmärksam på information som bekräftar sånt som jag redan tycker och så vidare.
Ja.
Men det var kul att läsa om att vädret är en faktor på valdagen. Och det här har ju vi...
Ja, det har vi berört tidigare någon gång.
Vi gjorde ett avsnitt om vädret. Vi pratade nog inte om val då, nej, men vi pratade om hur det kan påverka oss i beslutsfattande.
Ja.
Och vad är en röst om inte ett beslutsfattande?
Ja.
Så att självklart så, om det är bra väder eller inte, att det kan påverka hur många som faktiskt ger sig ut och röstar. Det är lite självklart kanske, eller inte så överraskande. Men man har också sett då någon stor studie att val från 1960 till 2016, delstatsval i USA, att högre temperaturer gjorde folk mer benägna att rösta på sittande kandidat eller sittande...
Och förlåt, när du säger högre temperatur, för att här i Sverige så är det så sällan högre temperatur är ett besvär.
Nej, men det
är det här är besvärligt hög temperatur?
Nej, det är bara
lite härligt.
Jag tror att de har val i november där.
Okej, okay, så det är så här, det är nice.
Ja.
Så låt dem sitta kvar. Vi har det bra.
Så det verkar vara en liten faktor, helt enkelt, som man har kunnat se. Och dåligt väder har visat sig ha en effekt på risktolerans.
Mm-hmm.
Alltså hur riskbenägen man är.
Vad blir vi då? Mer eller mindre?
Och då har man mindre riskbenägen vid dåligt väder.
Ja, för det är usligt här.
I de här amerikanska studierna.
Alltså ta inga chanser nu. Det är regnigt och dåligt. Och...
På något sätt så verkar man
ingen ljusning.
Försätta sig till sånt tillstånd och rösta då på kandidater som upplevs som lite mindre riskfyllda av olika skäl. Alltså kanske lite
trygga
mer
kort.
Trygga kort. Ja. Att man har sett en liten sån effekt. Alltså, det, jag tycker bara det är så intressant att se vad det är som styr oss.
Och trygga kort kan i det här fallet vara så att jag tar det allt jag tagit.
Ja.
Eller jag tar det som andra tar. Eller...
Och sen har vi den här stora faktorn som ofta kommer upp när man pratar om sånt här. Men röstar inte folk som mamma och pappa då? Vad tänker du om det?
Jag vet inte.
Nej. Jag har inte riktigt koll på hur det ser ut i Sverige. Men jag såg en studie som kikade på Storbritannien och USA. Som visar att i över hälften av, liksom över mer än 50% av... barnen röstade annorlunda än sina föräldrar.
Jaha! Varför jag, nu visar sig, hade visst en teori. Jag trodde absolut att man gjorde det. Att man röstade som sin mommy och pappy.
Precis, och jag tror att det var något enskilt val man hade kikat på där då. Och så. Annars vet man att det här socioekonomiska går ju ofta i arv och är ju en jätteviktig faktor när vi röstar oss såklart då. Men jag minns att jag blev lite förvånad när jag såg den studien. Att det verkar vara lite större rörlighet där i det politiska än vad man tänker sig. Kanske finns en viss trotsfaktor där någonstans.
Just det. Exakt.
Och det gillar man ju. Man gillar ju när man allt som visar att vi kan vara lite fria i vårt tänkande. Sådär,
visst,
tycker jag.
Men hur fritt är det att bara behöva rösta på trots?
Nej, det är inte
gör det oss fria eller gör det oss... Det är lika mycket slavar bara att...
Det kanske gör oss till lika dumma människor.
Det är dags att välja sidan. Det är dags att välja sidan. Det kan inte backa hit och dit och tugga strunt. Med det, kära lyssnarna, hoppas vi att ni tar er till vallokalerna. Det är livsviktigt att vi för det gemensamma och för framtiden lägger en informerad och klok röst på det vi tror är det bästa alternativet. Vi måste ha en vital demokrati i det här landet. Det blir inte en vital demokrati om folk struntar i att rösta. Så gör det och ta någon när och kär i hampan som du inte tror skulle gå att rösta annars.
Det är så mysigt, det är det bästa som finns.
Nej men fy,
det är så högtidligt.
Det är så ljuvligt och där, jag, står, ja. Där står, vet du vad, nu vill jag göra en liten jävla eloge. Till vet du vilka?
Valarbetare.
Valarbete. Och nu pratar jag faktiskt om allt från fritidspolitiker upp till liksom statsministrar och ministrar.
Demokratins och de som får, grindvakter.
Det är de som ser till att vi har ett samhälle där vi alla faktiskt har möjligheten att vara med och påverka. Mm. Den tiden de lägger på att gå, åka runt i Tumba och knacka dörr och berätta, ja, att du borde rösta på ditten datten. Mm. Stå i ösregn i sina små lokaler och så här, bemöta folk som tycker att deras politik är piss. Så oavsett parti, att lägga den tiden som du och jag lägger på att pilla oss i naven eller, ja, kolla på Never Have I Ever på Netflix, mm, eller ha det gött eller bara liksom, mm, sitta och peka finger åt dem. Den tiden lägger de i vårt gemensamma och det är, alltså det är en jävla applåd till var och en, ja, av dem.
De är och på tusen gånger coolare än oss.
Ja,
än vi.
Och på vallokalen, mm, eller vad säger, på valdagen står de där, ja, med sina lappar och de har lagt ut dem innan. De står med sina små banderoller och de delar ut och de gör en samhällstjänst som är beundransvärd, även om de råkar tycka raka motsatsen från det du tycker. Så pay them some respect, gå och rösta och när du gör det försök vara medveten om alla de olika tankefel som kanske kommer att påverka ditt val, till exempel idén om vem som är den mest kompetenta ledaren för vårt land. Vi vill tacka alla valarbetare, men även jag vill tacka dig, Björn Hedensjö. Jag vill tacka vår producent, Clara Wallin, vår klippare Peter Malmqvist och Beppo, där vi som alltid spelar in våra avsnitt. Hej då!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.